Säger jag hej och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast till Arsenal-fans, för Arsenal-fans. Fan, Oskar, hjälp mig, vad är det brukar säga? Till Arsenal-fans, för Arsenal-fans.
Det är det känslorna som styr.
Ja, men det brukar vara tre. Arsenal Göteborgs podcast, en podcast för Arsenal-fans, till Arsenal-fans,
av Arsenal-fans.
Det är det känslorna som styr.
Jag har ju aldrig lyckats att få till den.
Nej, jag vet, jag bara stod helt still. Det här är sämsta introt vi någonsin gjort, men här är vi i alla fall. Hej, Filip Tolf heter jag och är med mig via Skype som ni nu har hört. Tjena Oskar.
Tjena Filip. Men Oskar, jag får ändå säga det, att det blir ju bra i sammanhanget då, med att det är ju känslorna som styr. Och känslorna svallar ju när det gäller Arsenal nu. Så att du misslyckas med introt, det är ju ett tecken. Det ligger ju i linje med vad Arsenal är.
Ja, precis. Jag lever ut mitt podcasteri i San Arsenalanda just nu.
Precis.
Du, innan vi ska prata Arsenal, kan vi bara... Vi pratade ju tidigare lite grann idag på telefon, men du är lite sjuk.
Jag är lite förkyld.
Ja, är det något du vill prata mer om eller? Nej.
Nej, det är väl som många andra, lite småförkyld. Så jag skulle ju spela in med dig på plats för ovanligt.
Just det.
Men sen så kastar jag in handduken för att slippa få dig förkyld igen. Du har ju redan varit förkyld.
Ja, ah, precis. Ah, det var tack du. Ja, ah, det var omtags. Jag ska ju faktiskt åka till Nordirland på tisdag. Så det var ju tacksamt av dig att inte smitta ner mig innan dess.
Nej.
Så jag satt här precis innan du ringde här på Skype och...
Spanade vart man hittar Will Grigg när man ska till Nordirland.
Ja, det är dels det. Men först och främst att jag brottades med Ryanairs hemsida. Alltså, jag tycker Ryanair är så jävla kassa. Men det vet ju alla. Ja. Vi kan ju inte drömma om att få Ryanair-spons efter den här podden. Men det skeppet har kanske redan gått. Fy fan, jag bara satt och blev ett jävla irriterad. Så att, och jag är irriterad över två saker nu. Så här är Arsenal och så är det Ryanair. Men jag tror det löste sig ändå till slut.
Ja.
Men det är om det, om Ryanair och din förkylning. Och vill du, ska vi prata lite väder eller? Det är ju också alltid roligare att prata om just nu än Arsenal. Så ska vi ta lite väderanalys? Det var länge sedan vi gjorde det.
Ja.
Hur har du vädret där borta, Oskar?
Ja, det är... Får vrida på mig och kolla ut genom fönstret här nu i sovrummet. Det är mulet. Det regnar inte just nu.
Nej.
Men... Ja, nej, det var inte den mest sprakande dagen. Det är ganska grått skulle jag säga.
Ja, här i vänder mig också om. Jag sitter i mitt kök här då, och så vänder jag mig om, och det här öser det ner som satan faktiskt, regnet. Så att det är deppigt väder och deppig podd och deppigt allt vad det är.
Ja.
Förutsättningarna är på topp. Men ska vi börja eller?
Det kan vi göra.
Ja, jag skulle bara vilja först, innan vi börjar prata Arsenal och fotboll lite grann, bara lägga ut ytterligare en shoutout till våra tidigare gäster som varit med, Paulus Pasveskas och Oliver Sipos. Jag tyckte det är ju lätt att komma liksom första gången i podden i Arsenal, skitdåliga och liksom det är lite deppigt och sådär. Men jag tyckte det var kul att träffa dem, kul att höra vad de hade att säga, så... Vill ni följa dem igen på Twitter och höra vad de har att säga mer, så följer ni Paulus på @pepsigooner och Oliver Sipos på @olversipos. Jag ville bara slänga ut det där. Och sen tänkte jag göra lite reklam för Arsenal Göteborg. Oskar, är du medlem?
Det är jag fortfarande.
Mycket bra, mycket bra. Hur blir man medlem om man lyssnar på det här och känner att fan, Arsenal är inte så jävla bra just nu, men Arsenal Göteborg står i med- och motvind?
Enklast är att gå in på arsenalgoteborg.se.
Just det.
Och så man kan till och med skriva Arsenal Göteborg, va? Tror jag.
Du, jag kan faktiskt kolla. Jag har datorn här framför mig. Om man har svårigheter med Ö och O, så arsenalgoteborg.se.
Nej, man var tvungen att skriva Göteborg.
Ja, ah, okej, okay, det är Göteborg. Okay. Och den hemsidan är under renovering. Men det står i alla fall hur man kan bli medlem. Så det är
via webbshoppen, va?
Ja, ah, precis. Nu ska vi se. För det kan ju vara kanske de som hittar på så här. Den är under renovering så jag kunde inte bli medlem. Men det står faktiskt här hur man blir medlem. Ah, i alla fall hur ja. Man blir medlem. Så gå in på arsenalgoteborg.se och så bara läser ni till.
Annars så tycker jag man ska ta sig till Cheers så kan man bli medlem där. Nu kan jag väl inte säga längre då att de ska gå till Filip 12 för att bli medlemmar. Har du berättat i podcasten att du inte är
med i styrelsen längre?
Ja.
Ja, nej, det har jag inte gjort. Men däremot kan man gå till mig ändå. Och så hjälper jag er på plats givetvis ändå. Så att ser ni mig på Cheers så gå fram till mig och så säger ni hej du, jag skulle vilja vara medlem och så hjälper jag givetvis till ändå. Eller så går man fram till någon annan där och bara säga, ursäkta, hur kan man bli medlem? Och så får man en hjälpande hand, så att säga.
Vem har ersatt dig i styrelsen?
Du, Patrik Ryn, jag var tvungen att tänka efter lite. Men Patrik Ryn, det är alltså han. Ja, hänger det på Cheers vet ni om det. Och hänger det inte på Cheers så är det svårt att förklara vem det är. Men så heter han i alla fall, Patrik Ryn. Han är ju alltid på Cheers. Han brukar sätta upp flaggor på Cheers när det vankas matchträff. Alltså utanför Cheers på. Om ni har sett den stora Arsenal Göteborg-flaggan som brukar hänga på fasaden på Cheers så är det han som sätter upp den. Eventuellt så är det en liten flagga som man brukar sätta upp på Cheers när det vankas match då. Så han är det. God gubbe.
Jajamän. Prata med honom också.
Prata med honom eller som sagt någon annan.
Eller med Filip, det går också bra.
Jajamän. Du, vi ska prata lite matcher här. Innan vi gör det så ser jag att här mitt kaffe har blivit klart. Så jag ger mig en sekund bara så ska jag hälla upp en liten kopp.
Det får du absolut göra.
Ja, och det blir ingen Arsenal-kopp idag i alla fall. Jag är inte riktigt redo. Jag har inte varit så förlåtande än. Så det får bli något annat. En sekund. Yes, då är jag tillbaka. Det blev en Beatles-kopp för er som undrar. Men du, Oscar. Nu börjar det bli läge att prata lite fotboll. Vi har ju spelat två matcher sedan jag spelade in senaste podden med Oliver Sipos. Då pratade vi om kommande Liverpool-match. Och jag var ju... vad ska man säga? Jag var ju helt övertygad om att vi skulle bli sönderspelade och förmjukade och allt sånt. Men det blev en liten... vi förlorade ju till slut. Men det blev en liten speciell tillställning, eller man ska säga. Det finns ju jävligt mycket att säga om den här matchen. Men jag tänkte att vi kanske ändå ska försöka hålla det lite kort. Är det något speciellt du vill lyfta från 5-5-matchen?
Man får väl nästan börja med att lyfta att Liverpool kanske inte ställer upp med sitt mest rutinerade lag.
Nej,
det har en stor inverkan på hur matchen utspelar sig. Sen så gör ju Arsenal det bra. Matchens stora utropstecken får man ändå vara att Özil var tillbaka i starten för första gången på länge.
Ja, precis. Özil var ju tillbaka. Det var ju första gången han spelade sedan Nottingham Forest, va? Tidigare i ligacupen.
Precis. Just. Och sen är det väl... Det är ju underbart att se att Martinelli bara fortsätter att ösa in mål.
Mm. Alltså, satan var...
Han är mycket som gör mig glad med Arsenal just nu. Men Martinelli är en av ljuspunkterna, helt klart.
Ja, och det här pratade jag lite grann om i senare, eller senaste podden, att Martinelli, han känns som att han liksom kommer till Arsenal och liksom han skiter i allting runt omkring. Han ska bara komma dit, liksom spela fotboll och visa upp sig. Han skiter i allt som skrivs i medier. Han skiter i allt som är så här negativt. Allt runt om. Han bara, ja, jag skiter i det där. Jag kommer hit och så kör jag mitt race. Typ. Och det är så jävla gött att se.
Ja, nej, det ska bli oerhört intressant att följa hans karriär.
Ja. Jag har ju... Nu har han ju visat upp sig väldigt bra här. Och nu ska jag inte måla fan på väggen. Men jag är ju lite orolig att han... kommer kanske inte bli jättelångvarig i Arsenal om vi liksom dels missar Champions League. Då tror jag inte många i klubben kommer bli långvariga.
Då tror jag i och för sig att då har ju han sin chans att bli första valet. För Lacazette, det ryktas ju hela tiden om att Lacazette och Aubameyang ska lämna om Arsenal inte tar Champions League.
Jo, jag vet. Men jag tror ju inte att jag tror Martinelli, han själv stannar ju självklart detta året givetvis. Och kanske ett år till. Men jag tror, sen är han liksom 2021. Och fortsätter han i den här helt makalösa formen. Så, för det är så lätt om man är Arsenal eller fan överhuvudtaget, så kommer det upp en ung talang och så tänker man, ah, för fan vad gött, har vi en ung talang, ja, nu är framtiden säkrad. Men det är ju inte alltid det är så, utan unga talanger är ju ofta säljningsbara och kanske inte vill stanna i sån här sjunkande skepp som Arsenal är just nu. Sorry for the negativity.
Du får lita på Edo.
Ja, jag får väl göra det.
Jag tror ju att Edo är den stora anledningen till att Martinelli spelar i Arsenal.
Ja, ja, men är det inte sagt så? Att det är Edo liksom lockar honom, eller tog dit honom helt enkelt. Han liksom smorde upp Martinelli redan i Brasilien. Förlåt, skulle du säga något?
Nej, men annars så, ja, det är kul att det fortsätter att gå bra för Martinelli. Mm. Det är bedrövligt att Arsenal fortsätter att tappa ledningar.
Mhm.
Ja. Gång på gång på gång på gång.
Vilken, hur många matcher är det de har tappat ledningar nu? I rad tänkte jag. Nu ska vi se.
I rad så är det ju tre då.
Ja, precis. Det är det ju. Det är Palace, Liverpool och sen nu mot Wolves då, som vi ska prata om lite mer om en stund.
Sen om man vill, om man ser mer till den här säsongen, så kan man ju lägga till Watford den skalan också.
Ja, precis. Ja, sen är det nog faktiskt bara...
För både mot United och Tottenham har vi ju gjort motsatta, hämtat upp.
Ja, precis. Ja.
Men annars så, jag skrev ju till dig att det var det mest Mustafi-moment någonsin när han gjorde sitt självmål.
Ja, gud, när han gjorde det självmålet, då så här, sjönk ihop i soffan och tänkte att ja, nu kommer det här dra iväg till en ny 6-1, 5-1 förlust typ mot Liverpool. Men efter den här matchen, Oskar,
ja.
Efter en match går man ju alltid iväg med en känsla liksom, hur liksom matchen, hur var din känsla efter den här matchen? För min känsla var så här, trots att vi tappade 2-0 ledning, inte bara en eller två mål ledning, inte bara en gång utan två gånger, och vi till slut åkte ut. Det är så jävla lätt att deppa ihop efter den här matchen, men jag vet inte. Att, och det är ju många självklart som deppar ihop efter, och det kan man göra. Men efter den här matchen så var det så här, för mig kände jag så här, ja. Nej, det var fan kul att kolla på Arsenal idag. Det var första gången på jävligt länge, så jag var ändå så här lite positiv. Vi spelar ju jävligt fin fotboll, speciellt i första halvlek. Så att jag gick nästan ifrån den här matchen, trots tappat överläge, trots åkt ut med en positiv känsla. Det var lite märkligt faktiskt.
Jo, men det är ju lite så, och det är ju inte bara matchen i sig, men det är ju även ligacupen i sig. Att, jag skulle säga överlag att ligacupen har ju förmågan att framkalla konstiga matcher som man njuter av. Men samtidigt när man förlorar i ligacupen, så det är ju inte som en förlust någon annanstans i någon annan turnering. Det väger inte så tungt tycker jag att förlora i ligacupen. Oavsett,
det kanske du har rätt i. Faktiskt. Det är lättare att skaka av sig en ligacupfinal, alltså undermedvetet. Ja, förlust. Förlåt, självklart.
Ja, för den enda, den svåra, de svåra ligacup minnena och så, som förlusterna, det är ju framförallt med finalerna som har varit. De har ju varit lite svårare, speciellt Birmingham-finalen.
Ja, Birmingham-finalen var ju givetvis. Ja. Den City, var det för två år sedan vi förlorade 3-0? Den var ju också svår på ett sätt, men...
Ja, men då var ju City så överlägsna, så att det var ju...
Ja. Men där, den mot Birmingham.
Ett sånt där riktigt Mustafi-moment i den matchen också.
Ja.
Nej, men... Nej, men det är lite speciellt med ligacupen. Det har ju ändå producerat några... spännande och fantastiska matcher. Jag tänker ju på... Denna kommer att landa in i kategorin... Eller kommer att landa in bland två andra matcher för mig, tror jag, i ligacupen.
Och det är Pisa, ju... en i Reading.
Ja.
Ja.
Ja, det är... Jag snackade med pappa om det för ett tag sedan. Hur många matcher har man sett där det blir 12 mål? Jag kan inte komma på någon annan match där, där de har gjort 12 mål i fotboll.
Nej, inte jag heller. Inte heller.
Denna var ju 10 och det är ju
Ja.
ovanligt.
Ja, ah, gud ja. Gud ja.
Extremt
10.
ovanligt.
Ja, ah, verkligen. Vilket mål är snyggast då? Nu pratar mål bara.
Willock.
Ja, ah, givetvis. Jag såg det på mina notes här nu. Så såg jag, hade jag skrivit Willock. Vilket jävla dundermål. Så det var, jag ville bara lyfta det. Fy fasen var snyggt va?
Ja, det var snygg. Det var snyggare än Oxlade Chamberlains mål.
Oxlade who?
Han var i alla fall, han firade i alla fall inte. Och...
Nej. Nej, det är sant, det är sant. Jag vill också lyfta...
Men jag fick ju inte säga vilken min andra match var.
Nej, just det, förlåt, förlåt. Kör.
Det, vad blev det i den matchen? Det blev 4-1 på White Hart Lane.
4-1?
Jag tror det. Eller blev det 4-2?
Jag minns faktiskt inte. Nej, vilken säsong var detta?
Ja du, det var inte igår.
Nej.
Jag kan säga så mycket som att Henry Lansbury gjorde mål. Säger det
oj.
Någonting om att det var länge sedan?
Ja, då tänker jag att det var typ 2010, 2011. Kan det stämma? Googla det här nu, så får vi se.
Ja. Tottenham Arsenal League Cup. Nasseri var ju i klubben också.
Ja. Ja, men då är jag ju rätt i påk.
Ja.
Det här med live-googlingar, det är alltid lika bra poddmaterial.
Ja.
Medan du googlar så vill jag bara
detta
lyfta...
Detta var i september 2010.
Oh,
Arsenal
nice.
vann med 4-1 på bortaplan mot Tottenham.
Ja, ändå jag är nöjd med mig själv att jag satte den.
Ja.
Ja, starkt jobbat Filip. Tack så mycket.
Vi gjorde 2 mål på övertid.
Ah,
3.
Jag kanske, jag minns. Jag tror inte jag såg den matchen. Jag minns inte det här. Ah, ja. Özil bäst på planen, säger jag. Mot Liverpool, säger du ja eller nej?
Ja.
Ja, fan vad bra han var.
Ska jag säga vad det blev, hur Lansbury gjorde första målet. Sen reducerade Keane för... För Tottenham. Sen satte Nasseri en straff i 92 minuten. På tilläggstid då.
Ja.
Och i 96 minuten satte han en till straff.
Oj.
Och sen gjorde Arshavin 4-1 i 150 minuter.
Åh jävlar.
Vilket lag Arsenal hade. Fabianski i mål. Koscielny, Djuro, Eboué, Gibbs, Rosicki, Nasseri, De Nilsson, Wilshere, Lansbury och Carlos Vela.
Fan, det är riktigt goa gubbar.
Några av dem i alla fall.
Aha, jo.
Den roligaste av dem var ju på plan i alla fall. Eboué är ju svårslagen när det kommer till att vara rolig.
Ja, mer rolig än bra. Om man säger så.
Ja.
Vad är han nu för tiden, Eboué?
Jag vet inte hur det gick för han. Fick inte han jobb i Galatasaray där efter att han hade varit hemlös?
Varför han, jo, var det Galatasaray han fick jobb?
Jag tror.
Nej, jag minns faktiskt inte.
Djuro är ganska rolig också.
Jaha.
Djuro är ju ganska rolig eftersom han kommenterar allting som har med Arsenal att göra på Instagram.
Ah, ja, precis. Jag tror du menar Djuro. Men Djuro såklart. Ja, han är ju gooner through and through han.
Ja, det är roligt.
Ja, jäkla vad han är på och kommenterar allting. Det känns som att det är många... Många gamla spelare som är verkligen så här att kommentera mycket på sociala medier. Jag tänker Frimpong. Han minns vi alla.
Ja.
Han är ju också en sån som är på och kommenterar allt och så där och så där. Jag vet inte. Nu vet ju inte jag hur det ser ut i andra klubbar, men det är gött att se ändå.
Nu har vi kommit ganska långt från samtalsämnet, va? Det säger en del om hur dålig Arsenal är.
Ja, men det är alltid som med fotboll. Alltså hur dåligt det är nu så är det så alltid kul med historia och blicka tillbaka. Det kan ju lyfta jättemycket.
Ja.
Men okej. Vi åkte ut mot Liverpool i cupen över. Ceballos missar sin straff i straffläggningen. Det blir avgörande. Ja, vi kanske går vidare därifrån.
Man kan väl summera det som att Arsenal och straffräddningar är inte våran bästa gren i fotboll.
Nej, men vi får ju en straff emot oss här mot Liverpool också. När han jävla skitungen Elliot filmar till sin straff.
Ja.
Nu har jag inte det nedskrivet här, men alltså, vi får ju straffar emot oss i snitt typ varannan match vi spelar.
Ja.
Det är nog helt sjukt.
Och det är lite komiskt att alla gnäller så mycket på Peter Cech. Ja. Jag minns att jag sa det redan då när Peter Cech, när alla höll på att gnälla på statistiken att Peter Cech inte räddar straffar och så vidare. Så sa jag det då att jag tycker inte att man ska vara oroad över att Peter Cech inte räddar straffarna. Jag tycker man ska vara mer oroad över att Arsenal fortsätter att ge bort så mycket straffar.
Ja, ja, definitivt. Ja, ja, gud ja. Det är där...
Det är ju det som är det stora problemet. Det stora problemet är ju inte... Jag menar, egentligen ska ju en straff vara ett givet mål.
Ja, ja, ja. Ja, ja, det är oroväckande att Arsenal får så mycket straffar emot sig. Men det är klart, har man en taktik som är lika med hönsgård så är det klart det blir en och annan straff. Ja, Emery, jag pratar med dig. Okej, men vi släpper den matchen så går vi vidare.
Det kan vi.
Nu... Så här, Oskar, i mitt körschema så har jag emellan de här två matcherna som var, det var i Liverpool och sen gårdagens match mot Wolves. Emellan de två matcherna så har jag mina anteckningar här lite grann om Xhaka Gate så att säga. För efter den här Liverpool-matchen så kom ju han ut med hans, det är inte så mycket förlåt utan det är mer en förklaring så att säga till hans beteende då emot Palace när han slänger binden och allt vad det är. Vill avvika lite tid om att prata om Xhaka Gate eller ska vi bara rycka på axlarna och tänka att det är som det är? Vad säger du?
Det kan vi väl absolut göra.
Ja.
Det är ju en soppa, minst sagt.
Tack. Ja.
Som där Xhaka är utloppet för soppan kan man väl summera det som.
Mm.
Där mycket av soppan beror på en viss Emery.
Ja, visst är det där man landar. För det, jag, förra avsnittet pratade jag och min gäst Oliver Sippos om det här också. Och då sa vi ju båda att hur mycket man än vrider och vänder på saker och ting om Xhaka Gate och mycket annat i Arsenal så landar man ju alltid i Emery. Och det är ju samma sak här.
Men det är ju märkligt. Sen, ja, på tal om detta, såg du det igår eller att Arsenals geniala idé med att istället för att man, i matchprogrammen så har de ju alltid Captain's Word. Och så säger ju kaptenen då någonting inför matchen. Och det hade man ju även innan Xhaka blev officiellt kapten så var det ändå Xhaka som gjorde uttalande i
matchprogrammen. Just det.
Vad hade de för någonting i matchprogrammet igår?
Jo, men hade de inte hans
Instagram-inlägg?
Exakt, precis.
Ja, det var ju inte jättesmart kanske. För som man har förstått det så är det ju väldigt dåligt översatt. Det är också fascinerande hur de inte med så mycket pengar som de har att de inte kan ha en riktig översättare.
Jag tycker att för något som många pratar om och jag också reagerar på är ju att den här ursäkten eller vad man har hört och läst och förstått så har ju klubben tryckt på Xhaka att du måste be om ursäkt eller så här. Xhaka har vägrat. Och vägrat. Jag tänker inte be om ursäkt. För fansen kan han fuck off typ. Och sen till slut så går han ut med det här Xhaka sitt inlägg. Om ni inte har läst det så kan ni gå in på Xhakas Instagram-sida eller Twitter eller googla. Ja. Så går han ut med det på hans liksom, sociala medier och hans kanaler istället för att det går via klubben. Och klubben får sen gå via honom. Förstår du?
Det är väldigt dåligt skött PR-mässigt överlag. Ja, men riktigt. Sen är ju det fascinerande är ju som många har påpekat då som kan tyska att på i hans tyska uttalande så där ber han ju mer om ursäkt till fansen.
Ja,
Medan i det engelska så är det ju mer att han säger jag ber om ursäkt ifall någon tog illa upp.
Mm.
Medan i det originaluttalandet som är på tyska där ber han faktiskt om ursäkt.
Det
är aldrig en bra ursäkt att säga jag ber om ursäkt ifall någon tog illa upp.
Nej, precis. Nej, för då är det ju inte fullblod ursäkt.
Men ja, jag vet inte vad man ska säga om det hela. Men det som är intressant tycker jag ändå är ju att det kommer ut mer och mer att Xhaka är väldigt irriterad över att med all rätt att Emery tog så lång tid på sig att utnämna honom till kapten.
Mm.
Att Emery inte gjorde det i somras, utan att det tog drygt 2 månader in på säsongen innan han utnämnde Xhaka till kapten.
Och då var det inte ens han som utnämnde Xhaka, utan han har ju gått Emery till spelarna och sagt, ja, ni får rösta om vem ni vill ha som kapten. Och det försvårar ju det hela ännu mer, för då kan ju inte Emery ta ifrån Xhaka binden nu, i och med att spelartruppen överens om att de vill ha Xhaka. Så tar han binden från Xhaka, så blir han ju jätteimpopulär bland spelarna, för att de tar ifrån spelarna deras kapten som de har. Istället för att han tar ifrån binden från hans kapten, så tar han ifrån binden från deras kapten.
Sen så är det ju det konstigt uttalandet också, att han väljer att prata om positiva och negativa fans. Självklart så, det ska ju sägas, i alla samtal när man pratar om detta, att hålla på som vissa personer gör med hot och så vidare är absolut 100% oacceptabelt vad som än händer. Sånt gör man inte, vilket varje normalt funtad människa förstår.
Ja.
Men hela grejen med, det är så konstigt att det kunde eller att det kunde gå så långt som det gjorde. Att han också kan, att han också kan, det, att han inte har någon förståelse. Det känns inte som att han har någon förståelse för att en del fans reagerar på att han släpar sig av planen.
Nej, precis, precis.
Det är jättekonstigt. Hela den delen är, det är nästan det konstigaste tycker jag, är ju att, som man pratat ganska lite om egentligen, att det är ju, det är jättekonstigt agerande. Det är nästan det konstigaste agerandet av Xhaka, att han, att han blir så sur att han liksom släpar benen av sig, släpar med benen efter sig, som man brukar säga, och går av planen. Att det tar så lång tid att gå av planen. Det är ju, det borde han liksom förstå, att så kan han inte göra.
Nej, det hade han bara, och det här sa jag i förra podden, så nu kanske upprepa mig, men hade han bara liksom
sprungit av planen,
för lagets bästa, bara sprungit bort, så hade det här aldrig skett. Då hade det här med buandet och allt det här aldrig, det hade inte skett. Buandet kommer ju att han är loj som satan, och som du säger, släpar benen efter så att han kastar binden. Hade han bara som en vuxen, mogen människa gett benen till binden till Aubameyang som står 1 meter ifrån honom, och sen bara lubbat av planen som ett fotbollsproffs gör i sådana lägen, så hade det här aldrig skett.
Jag måste säga en sak som jag tyckte var, som jag har tänkt på under säsongen här. Jag minns att jag läste inför säsongen att man skulle implementera lite nya regler inför säsongen.
Okej.
Okay. Där en regel som jag tror rörde Premier League, eller om det var FIFA överlag. En av reglerna har man sett att den har artat sig, tror jag. Och det är ju att motståndarspelarna inte får stå i det försvarande lagets mur. Rätta mig om jag har fel, men det tror jag väl har speglat sig under säsongen.
Det har jag faktiskt inte tänkt på. Men,
en annan regel som UEFA skulle införa, det var att när någon blev utbytt så skulle man ta sig av planen vid närmaste linje.
Ja.
Mm. Och sen så skulle bara den andra spelaren gå på planen för att det inte skulle slösas lika mycket tid.
Ja.
Och den känns det som att det har inte gått jättebra.
Men nu kanske jag missade det igår, men gjorde inte Torreira det igår när han på något jävla märkligt konstigt sätt blev utbytt? Att han gick av på vid närmsta linje?
Jo, men tycker ju att den är ju inte implementerad överlag. För att det var snack om att det skulle vara så liksom. Framförallt då om man är vid andra, på andra ytterpositionen liksom, från bänken liksom, att man går av där borta istället för att behöva springa över hela planen.
Exakt, exakt. För att minska maskning och så vidare och så vidare.
Men vill du ha en segway så kan vi ju prata om att jag tycker att det är bra att man i alla fall inte, nu verkar det som att Xhaka inte mår så bra, att man tar ut honom ur startelvan på något sätt. Ja, det är ju sorgligt att det ska behöva bli för detta, men det är ju lite blessing in disguise, för det är ju många under hela säsongen som har efterfrågat att Xhaka inte borde vara, han borde inte vara en startspelare. Han speglar ju lite Arsenals svagheter, att Arsenal inte har någon organisation på mittfältet. För jag hävdar ju fortfarande att Xhaka inte egentligen är en dålig fotbollsspelare. Och det kan man väl minst sagt förstå om Pep Guardiola uttalar sig som han gör i veckan och säger att Xhaka är en bra spelare, så kan faktiskt inte Xhaka vara en så usel spelare som alla säger att han är. Det är bara att han passar verkligen inte in i Arsenal. ostrukturerad mittfält.
Kanske kan få Pep Guardiola att köpa Xhaka, så blir vi av med det, helst för över en halv miljard. Han tycker om att betala mycket pengar, Pep.
Ja, men segwayen blir ju då att, då tänkte man ju inför gårdagens match att ja, lite blessing in disguise att han inte är med i matchtruppen, för då får ju Torreira äntligen starta som defensiv mittfältare.
Mm.
Och vart startade Torreira?
Ja, han startade väl på kanten i en diamant om jag förstod det hela rätt.
Varför?
Ja, fråga. Ja, du, jag vet inte. Jag vet inte. Ja, Oskar, jag vet inte. Jag vet fan inte.
Jag är ju en tränare och så, och jag ska inte uttala mig att jag är tränare. Men för mig så är inte Torreira anfallare, men det kan ju vara jag som har missuppfattat det hela.
Nej, det är ju gud, det är ju Emery som har helt enkelt bara, nej, du ska inte spela där. Du är ju kort och har bra teknik, så du ska vara uppe i banan. Ja, men Emery, jag är ju bra på att bryta bollar och liksom så här tacklas. Nej, det är du inte. Du är kort och har bra teknik. Du ska vara uppe helst i straffområdet. Jösses.
Det var som på tal om, jag såg en ganska rolig bild igår. Det var någon som hade lagt upp at Vieira Paddy på Twitter. Hur han förväntade sig att startelvan skulle se ut igår när elvan var ute då. Och då förväntade han sig att det skulle vara detta är ju ett skämt om, men en trebackslinje med Luis, Guendouzi och Sokratis, Leno i mål, Lacazette som defensiv mittfältare, Ceballos som framför honom som mittfältare, Chambers som högerytter på mittfältet, Tierney som vänsterytter med Aubameyang framför honom som ytterligare en vänsterytter, Özil som högerytter och Torreira som anfallare.
Hade du sagt det här till Emery, så hade han sagt, vadå, det är väl inget fel på det där. Jag förstår inte vad som är fel på det där. Men det är ju typ, det är så sanningen ser ut. Att det är ju helt, man ser en elva så tänker man, ja, men så där är det säkert, så det ska vara. Och sen i verkligheten så blir det helt, helt åt helvete. Jag ska se om jag ska hitta den här. Ja, där har vi den bilden. Jag kan lägga, oh, fy fan.
Jag gillar inte att Emery, han förstör ju min hype. De som har lyssnat på podcasten länge och de som känner mig, jag har ju alltid hypat diamanten. Och det, varför har jag hypat diamanten? Jo, för att jag har spelat mycket FM. Och på FM så är diamant den bästa uppställningen. Jag tror att jag och Fred hypade den i ett avsnitt runt jul förra året.
Men jag tror att diamanten i sig är inget fel på. Det är bara att man får ju använda rätt spelare på rätt position i en diamant. Man kan ju inte använda Torreira som en yttermittfält och Guendouzi som defensiv. Guendouzi är inget defensiv innermittfältare.
Nej,
och man alltså, kan ju liksom, ja.
Jag tänkte ju, om vi, ja, vi pratade ju lite om elvan här, men jag tänkte ju, jag är ju skeptisk i år till riktigt hur, ja okej, om man nu ska ställa upp en diamant, då ska man ju ha Torreira som defensiv mittfältare. Framför honom i en tät diamant då, så ska man ju ha Ceballos och Guendouzi, och så ska man ju ha Özil framför dem. Det är ju så en diamant borde se ut.
Ja.
Och sen Aubameyang och Lacazette på topp då.
Mm.
Problemet som blir då är ju att vi ställer ju inte upp så. Och jag kollade, den kommentatorn som jag hade när jag kollade på matchen igår sa det att problemet är att Arsenal försvarar ju sig inte som i en diamantuppställning. Då ska man ju liksom spela utan yttrar egentligen.
Just det.
Och då ska man ju försvara sig tight liksom på mittfältet.
Mm.
Och det gör ju inte Arsenal. Och sen så ser jag ju ett till problem med den här elvan. Om den här elvan ska fungera, då måste man ju ha två riktigt bra ytterbackar som är bra offensivt.
Mm.
Och även om jag tycker att Chambers har gjort det bra överlag, så är det för mycket att begära att Chambers ska vara en modern offensiv ytterback.
Ja,
för Chambers,
jo, det
är inte en modern offensiv ytterback. Han har gjort det över sin egen förmåga, tycker jag, när han har fått spela ytterback nu. Men det, man kan liksom inte förvänta sig att han ska. För man ser ju tyvärr oftast att det är lite. Det är väldigt chansartat när han ska slå in ett inlägg eller ett inspel eller någonting. Det känns inte riktigt som han vet vad han gör. Ungefär lite som. Som har Jenkinson, kan man väl säga.
Han hade skapade några bra lägen Chambers. Han är ju där, men det är ju som du säger, leveransen är ju inte alltid 100% om man säger så.
Nej, och sen så är han ju. Han passar ju inte riktigt att ha som en överlappande ytterback som Arsenals spel bygger mycket på, att man har överlappande ytterbackar.
Nej, nej. Nej, nej, det åh, gud. Men jag håller med dig att han har spelat över sin förmåga. Han liksom gör det bästa han gör sitt bästa helt enkelt. Det är ju en annan sportklyscha, men han gör ju sitt bästa. Men det är ju, räcker ju inte alltid till, och det är ju inte hans roll och hans grej liksom.
Tänkte du på att Holding inte var med på bänken igår?
Ja, jag tänkte faktiskt det. Men jag samtidigt var inte förvånad i och med att Holding spelade 90 minuter på onsdagen mot Liverpool. Så att jag hade nästan räknat med det. Att han inte skulle vara på bänken. Fast i och för sig Bellerin var på bänken. Han spelade 90 minuter. Fast Holding var fan inte bra mot Liverpool heller. Det är smärtigt att säga. Men det var Östersund Holding vi såg där. Och inte FA Cup final Holding om man säger så.
Så är det ju. Men sen
Så
så
är
kanske
det.
man inte kan förvänta sig så mycket när man spelar med Mustafi.
Nej. Nej. Du, ska vi prata lite om Aubas mål eller?
Jag tänkte bara på en sak som vi inte har nämnt när vi pratar startelvan. Vi har ändå pratat mycket om elvan. Vi har inte nämnt ett ord om att Nicolas Pepe inte startar.
Trodat. Vad tror du det beror på? Han fick ju inte ens komma in sen om vi blickar framåt lite. Det tyckte jag var jäkligt förvånande. Riktigt konstigt.
Jag vet inte, Emery hade väl någon konstig idé om att han ville spela den här diamanten då. Och varför han fortsätter att envisas med den här diamanten är också fascinerande med tanke på att han har spelat diamanten rätt många gånger och det har funkat en gång och det var mot Chelsea hemma i januari förra året. Men då hade man ju, rätta mig om jag har fel, men Ramsey spelade i den matchen va?
Ja, det gjorde han. Gjorde han.
Ja, Ramsey är ju en perfekt spelare att ha en diamantuppställning.
Ja.
Och utan honom så blir det väldigt svårt. Och jag förstår liksom inte varför man. Och det är ju det jag stör mig mest på. Att Emery är feg och konservativ och cautious hela tiden. Lite
Vänta, ursäkta.
försiktig. Cautious är väl försiktig. Ja, men
Vad
att.
menar du? Feg, han byter ut sin mest defensiva kompatibla spelare när han leder 1-0. Det är väl inte fegt?
Sant.
Hashtag ironi.
Ja. Nej, men det som är problemet är ju. Eller om jag hade ställt upp det 11 igår. Jag menar, det är ju inte. I min värld så är det ju inte superoffensivt att ställa upp en 11 med Guendouzi, Torreira som sittande mittfältare. Özil framför. Och sen får man ju tyvärr spela Aubameyang på en kant och så Pepe på andra kanten. Och det är ju inte superdefensivt.
Nej, det var så jag tänkte med elvan först när jag såg den, att Guendouzi, Torreira sittande, Ceballos, Özil, Aubameyang liksom i en topptrea och sen Lacazette högst upp. Det var så jag tänkte med elvan. Och jag tror att det var många som tänkte sig elvan så också, men som man tänkte, jag tror att det här, vi har ju också pratat om tidigare, att det här är ju också Emerys nackdel, att han ändrar för mycket. Spelarna vet ju inte vad de ska ta sig till från match till match till match.
Nej, men hur tror du spelarna reagerar på? Ja, men nu är helt plötsligt då. Ja, men från att Özil liksom inte var bra nog att vara i truppen. Ja, nu ska Özil. Nu har han startat två matcher i rad.
Ja, har varit bäst på plan båda matcherna, om du frågar mig. Eller ja, bäst i Arsenal i
Ja.
alla fall.
Ja, men nu helt plötsligt ska han då förlita sig på det. Och sen
Ja.
då, om man vänder på det ännu, vänder och vrider
Ja.
på det ännu mer då. Nu när Pepe äntligen har börjat bli lite bättre. När han har varit, antagligen har gjort sina två bästa matcher. Han var bra mot Sheffield
Han var.
och bäst mot Crystal Palace. Och han hängde två frisparkar mot Vitória.
Just det.
Då bänkar han honom.
Ja. Nej, jag vet inte. Det finns. Som jag sa förut. Ja, jag vet inte. Jag vet inte.
Känns
Jag
inte
vet inte
direkt som
hur.
han har någon fingertoppskänsla hur man gör med game management, hur man ska få ut det mesta av sina spelare. Ja,
Nej, men
för det
jag...
jag kommer tillbaka till om och om igen, det är ju hur är det möjligt att få ut så lite av det här materialet?
Ja, men det är där man landar. För man kollar på truppen. Det här, vi pratade ju tidigare på telefon. Och då sa ju du så här att det här är ju ingen dåligt trupp. Det är ju ingen dålig trupp. Och så tänker man på Emery. Hur kan han göra så dåligt med den här bra truppen? Tvärtom mot Wenger som hade betydligt sämre trupper. Men ändå fick bättre resultat.
Ja, det är ju den återkommande eviga frågan. Och nu då, om man säger att han skulle tappa omklädningsrummet, jag menar med och, för det vet
Det
jag
har ju
att
redan gjort. Det har
Arsblog och
redan hänt.
Gamleblog har ju pratat mycket om det, att just det här flipfloppandet fram och tillbaka med Özil. Starta Özil, bänka Özil, ingen Özil i truppen, såga Özil offentligt. För att sen vika sig och ta tillbaka Özil när han inser att det går dåligt. Och
Men
sen
det här är
fram
ju
och
inte, förlåt om
tillbaka
jag
med
avbryter.
Özil hela tiden liksom. Han
Ja.
kan inte bestämma sig hur han vill göra med Özil. Han är ju
Men
så
det här,
dålig
ja.
ledare så det finns ju inte.
Förlåt om jag avbryter också, men det här är ju inte första gången. Det här såg vi förra säsongen också. Att han var fram och tillbaka. Då, alltså den här beefen med Özil är ju... Förra säsongen också, det var samma sak. Jag bänkade Özil, han är, får inte spela för han är för dålig. Och sen slutet på säsongen, oops, jag behöver Özil. Nu börjar jag brinna i knutarna här. Och ändrade taktik och ändrade allt vad det var. Så det här är ju inte första gången vi ser Emery göra. Jag lyssnade på... Nu, jag ska dra en liten parallell här. Jag lyssnade på... Har du hört den podden, Erik Nivas nya podd, When We Were Kings?
Nej, det har jag inte
Nej, den är ju precis börjat. Rekommenderar, för den är väldigt intressant. I första avsnittet i alla fall så pratar de om Chelsea. Deras första säsong när de hade Roman Abramovich. När Ranieri tränar dem. Och så pratar de om det, att det börjar gå lite sådär. De var inte helt nöjda med resultaten. Och så börjar prata om ryktas om nya tränare. Och nu kom liknelsen, då tänkte... Började Ranieri övertänka saker och göra det svårare och svårare för att visa, ja, men vad fan, jag är ändå en bra coach, jag är en bra manager, kolla vad jag kan hitta på för tricks och sådär och sådär. Och så ändå gick det ju åt helvete i slutändan. Det exemplet de tar upp mest, jag tror det var en Champions League-semifinal när de fick stryk mot, kan det ha varit Monaco med typ 5-1, och då Ranieri snurrar till det som fan. Det är samma händer ju nu med Emery, när det gått lite dåligt. Det börjar ryktas om nya, att han ska få kicken och sådär och sådär. Och det känns som att Emery övertänker saker, att han ska göra det så jävla svårt han bara kan för att liksom rädda det och visa att kolla vad smart jag är. Jag gör det här och det här och det här och det här, för det är bra och smart. Och så går det ändå bara betydligt mer åt helvete sen.
För om man tänker som det var med Wenger, även om Wenger var envis, till och med Wenger kunde ju gå tillbaka efter en dålig period. Det var ju signifikativt för Wenger att han gick tillbaka till back to the basics.
Ja.
Det var ju
Och det är det
som
man måste göra.
den våren när han lyckades ta fjärdeplatsen med att spela Mertesacker och Koselin, när vi gjorde ett mål och föll tillbaka och spelade antagligen den mest simpla och enkla fotbollen vi gjorde under alla Wengers år. Men han kunde ju gå back to the basics, även om hans filosofi var att det skulle vara offensiv fotboll. Började det gå alldeles för dåligt och vi fick ett förnedrande resultat i en toppmatch eller någonting, eller vad det nu må vara, då gick han ju tillbaka till grunderna. Men problemet är väl att Emery har inga grunder.
Han har inga grunder att gå tillbaka till. Nej. Vad skulle vara Emerys grunder? 4-2-3-1. Det är den uppställning han liksom varit som bäst med. Det är ju bara att gå tillbaka till 4-2-3-1 och nöta det och nöta det och nöta det.
Men jag
Men...
tror helt ärligt att han har ju inga grunder, för han har ju ingen filosofi hur han vill spela.
Nej. Nej. Det är sant. Det är sant. Nej, jag typ... Åh, gud. Nej. Ska vi ta lite av matchen nu? Eller jag försökte
Kan vi göra?
ju...
Du
Ja.
ville prata om Aubas mål.
Nej, jag vet inte. Det är ju typ det enda positiva som händer i den här matchen, är att vi gör ju trots allt ett mål hemma. Och... Jo, men det jag också skulle säga om Wenger. För på Wengers tid så visste man att ja, men nu har vi ändå en hemmamatch på Emirates mot ett mittenlag, bottenlag. Ja, men då vinner vi i alla fall. Det vet vi. Men det kan vi inte ens göra nu med Emery. Det är ju en hemmamatch på Emirates och då man går så här, ja, jag vet det fan hur det här ska gå egentligen. Det kan gå precis hur som helst. Vilket det också gör ofta. Men ja, i alla fall, Aubameyang gör ju 1-0. 1-1. 1-0-målet. Hans 50:e mål för Arsenal. Han är snabbast på det i Arsenals historia. Upp till 50.
78 matcher.
78 matcher. Det är, jag har ju sagt det förr och jag säger det igen. Jag tycker det säger så jävla mycket om Aubameyang. Att göra alltså, så jävla mycket mål som han gör i det här skitlaget som det är.
Vill du ha lite statistik på det?
Sure.
Det tog Henri 104 matcher att göra 50 mål. Det tog Alexis Sanchez 106 matcher att göra 50 mål. Det tog Dennis Bergkamp 112 matcher att göra 50 mål.
Ja. Nej, det är helt makalöst. Vill du ha ännu mer statistik?
Visst.
Utan de här 50 målen med Aubameyang då, från Aubameyang, så har han 40 med högerfoten, 10 med vänsterfoten, 5 straffar och en frispark. Han har inget med huvudet.
Nej.
Nej. Och vi går in i halvleksvila med 1-0 ledning och sen alltså jag vet, det var ju jävla skitmatch. Det var ju skittråkigt. Det hände ju ingenting. Och jag skrivit det, att pratar ju om det, att Torreira blir utbytt sen. Han bytte ut sin bästa defensiva mittfältare
som spelade anfallare.
Som spelade anfallare. Men jag tycker efter Torreira ändå går ut på något sätt, där tycker jag vi tappar matchen helt. Visst har det Wolves haft bra perioder, men efter det så tycker jag att vi tappar matchen helt och Wolves får in 1-1 och sen är det bara typ tack och godnatt.
Wolves började faktiskt ganska bra. Ska
jag tillägga. Ja, det har jag faktiskt skrivit.
De började ju som det bättre laget. Sen, ja. Det är ju lite tyvärr Torreiras nackdel i det här. Det är ju att han är ju faktiskt ganska bra när han kommer in i straffområdet. Han är ju faktiskt en av Arsenals bättre spelare i just straffområdet. Han, och det är ju för att han är ju yngre år. Man har ju hört att de pratar om det, att i Uruguay så har man vissa kärnsaker som man övar på genom alla fotbollsakademier. Och man ska kunna vara flexibel och spela flera positioner.
Just det.
Man ska vara bra med fötterna, man ska ha bra teknik och jag tror vi har pratat om detta förut. Men så han har ju spelat ytter i sina ungdomsår, så att därför är han ju bra just in i straffområdet. Men han ska ju, tycker jag, vara en, han ska inte behöva vara där när vi nu då spelar med Lacazette och Aubameyang som anfallare. Fokus ska ju ligga på när vi nu äntligen spelar med två anfallare och vi nu har fått in Özil på plan. Då ska ju gameplanen vara att vi ska inte behöva Ramsey-rollen, om vi kallar den så, att vi har en mittfältare som tar andra löpningar in i boxen. Det ska inte behövas. Fokus ska ligga på, och spelet ska gå genom Özil som ska ha två anfallare som löper i djupled. Och det ska inte behöva vara svårare än så.
Nej, jag håller med dig. Jag håller med dig. Det är så,
när vi äntligen har två anfallare, bra anfallare, och vi har vår mest kreativa mittfältare på plan, då använder han inte sin kreativa mittfältare. Özil är ner och hämtar bollen från våra försvarare.
Men tror du att det är Emery som har sagt till Özil att göra det? Jag tror att Özil känner så här: ja, det är ju för fan ingen annan som gör något i det där jävla skitlaget, så jag får väl visa. Han har inte spelat på länge. Han vill visa liksom att han har krigarinstinkt eller vad man ska säga. Så jag tror att det är helt och hållet Özils förtjänst att så här: det är ju ingen som gör något. Jag får hämta boll och sen får jag spela boll och sen får jag vinna boll och sen får jag hämta boll igen. Jag tror inte att det är Emery som har sagt så här: Özil, du går ner och hämtar bollen. Det tror jag inte. Skulle inte förvåna mig om det var så dock. Men
det var ju faktiskt, nu minns jag inte, det var ju första eller andra halvlek. Men just Özil blev ju tagen till sidlinjen och Emery pratade med honom.
Ja,
ingen aning om vad han kan ha sagt till Özil.
Nej. Ja, jag minns det också. Men var det, jag tror att det var i andra faktiskt. Nu när jag tänker efter. Jag tror det.
Ja, mycket märkligt i alla fall.
Ja. Du nämnde något om Lacazette förut. Han hade inte bästa dagen på jobbet.
Jag tycker Lacazette har sett väldigt ringrostig ut sedan han har kommit tillbaka. Han är mest arg.
Ja, nej, jag håller med dig om.
Väldigt mycket fokus på att vara arg på allt och alla.
Ja. Men du, i alla fall, det är 1-1 mot Wolves, är inte bra, att tappat ledning igen. Och den stora snackisen efter den här matchen är ju
Emerys kända uttalande.
Det har blivit en del efterspel med uttalanden och att det liksom verkar ju nu vad man läser. Nu har jag inte läst på en timme. Men om man läser lite grann idag att Emery, det är bara en fråga om när och inte om
han kommer få sparken. Något rykte är att han ska få sparken om vi förlorar mot Leicester.
Ja, och det är väl det någonstans vi landar nu, att efter spelet och efter svallen, efter den här, de här matcherna, för det är ju inte bara den här matchen, är ju att nu är det ju, nu brinner det verkligen i knutarna för Emery.
Leicester leder för övrigt med 1-0 nu, så nu har de också 6 poäng ner till Arsenal. 17 mål bättre i målstats, eller i målstatistiken också.
Ja, du ser det. Gud. Ja, och så Sheffield United är en poäng bakom oss. Alltså fjärdeplatsen nu redan efter 11 matcher känns ju körd.
Det där känner jag, det är något nytt för mig. Jag har aldrig känt så här. Jag har känt känslan av att tråkigt, det är som en press att behöva kolla på Arsenal. Men det har ju varit de, när man var ganska trött på bara sluta topp 4 liksom, när man trodde att Arsenal, om en vissa säsonger när Arsenal ändå hade varit med och utmanat lite om toppplaceringarna.
Mm.
Till exempel säsongen när Özil kom, när vi ledde fram till årsskiftet. Långa just perioder. Då var man ju lite så när det visade sig att vi inte skulle vinna, eller säsongen när Leicester vann liksom, när vi ändå var med de två säsongerna framförallt, då var man ju lite uppgiven. Aha, ska vi bara bli en fjärde plats i år och igen? Och vad tråkigt. Och sen Wengers sista vår där, då var man ju också så här, ja, det spelar ingen roll vad som händer i några matcher, för det är ändå klart att vi inte kan sluta ta 4, de andra måste tappa sig och så många poäng. Men jag har nog aldrig känt så första veckan i november innan.
Nej.
Det är en ny lågpunkt för mig. Jag har aldrig känt så här tidigt på säsongen. Alltså jag, redan efter förra matchen så sa jag det, kände mig helt övertygad att om Emery stannar hela säsongen, då är jag helt övertygad om att Arsenal inte slutar topp 4.
Ja.
Jag har aldrig känt så innan liksom.
Jag håller med dig. Du, vi har fått en lyssnarfråga angående Emery. Och att hans icke vara och icke vara. Man kan skicka in frågor till oss. Det brukar vi inte säga så ofta. Men skicka in frågor till oss om det är något ni vill att vi ska lyfta. Det är poddlyssnare och poddgäst Fredrik Lindqvist, a.k.a. Fred, som jag pratade om tidigare. Anna skickar in en fråga så här. Vad hade du helst? 1. Låt Emery vara kvar till säsongsslut och se hur det går. 2. Ersätt med Mourinho. Det är mycket snack om att Mourinho ska ta över. Och ge honom enbart kontrakt till säsongsslut och se hur det går. 3. Ersätt med Arteta minst till säsongsslut. 4. Ersätt med Ljungberg minst till säsongsslut. Eller 5. Vad finns det mer för alternativ? Vad skulle du säga, Oskar?
Jag hade gått på Ljungberg-alternativet. Jag tror ju tyvärr att vi inte kommer lyckas få Arteta nu. Även om vi vill få Arteta.
Nej, det pratas mycket lovord om Arteta nu.
Jo, men jag tror inte att vi kan få honom. Och sen så tror jag inte att Arteta... Varför ska Arteta ta Arsenal mitt i säsongen?
Ja, för att han får ju en head coach så att säga. Roll. Jo. Då har han ju inte. Det kan man ju locka med. Det är en head coach roll väger mer än assisterande.
Så är det ju såklart, men jag tycker inte att man ska inte ta in en tränare som Arteta mitt i säsongen. Jag är ändå fast lite i att jag vill att han ska liksom inte
få tid.
Ja, få tid och alternativt då om vi säger att vi är framme i, inte vet jag, men mars-april, om man kan se alltså rent praktiskt att det är redan kört, då kan du ta in honom sista matchen så han får lära känna spelarna lite. Men att ta in honom i november, det vi ska göra nu är ju att försöka få någonting som ser till att vi slutar topp 4.
Ja.
Och det ska man inte vänta för länge på. Så för mig så är det ju Ljungberg, för som man förstår det så Ljungberg är ju satt på plats utav Edo och Raul. Det är inte Emery som har tagit in honom i ledarstaben. Han sitter ju på den positionen av en anledning. Och det är ju mer än en gång den här säsongen som de yngre spelarna i truppen har varit ute och hyllat honom. Det är mer än en gång man ser i matchsituationer. Senast igår så ser man att det är Ljungberg som är upp och pratar med Tierney. Och du ska göra si, du ska göra så. Jag vet inte om du har tänkt på det, men vad heter våran assisterande, han som alltså är motsvarigheten till Pat Rice egentligen?
Ja, vad fan är det? Carlos Calcedo eller något sånt, va?
Precis, det är ju han som egentligen är den traditionella.
Ja, jag förstår vad du menar, assisterande. Ja, precis. Det är han som är Emerys högra hand om man säger så.
Ja. Det går inte ens att se vilka som är staff på arsenal.com. Bra jobbat.
Bra jobbat.
Nej, men om, jag vet inte om du har tänkt på det, men det är aldrig han som är fram och pratar med spelarna. Det är alltid Ljungberg som är fram och pratar med spelarna.
Jag har tänkt på det faktiskt, för han, Carlos Calcedo, han pratade mer med spelarna förra säsongen. För då tänkte jag på det, för då var det han som uppe mer än vad Emery var. Men nu är det ju nästan enbart Ljungberg. Emery pratade i och för sig lite med Özil igår, men det är mycket Ljungberg som är uppe och skriker och pratar och kommunicerar.
Det är lite fascinerande, för han var ju väldigt hyllad när han kom in. Just att han var så duktig, men duktig på detaljer, hans assisterande där, Carlos. Men det har inte synts speciellt mycket.
Nej, vad fan har hänt med det? Allt snack med Emery när han kom in. Han är så noga med detaljer i matchen. Han ändrar matchplaner. Han kollar mycket på repriser och så här, bla 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 bla. Det var ju skämt om hans USB-sticka så jävla mycket, du vet, hela tiden. Vad fan har hänt med det?
Inte en aning.
Nej, det är så mycket som man inte vet som man vill ha svar på. Bland de här alternativen Fredrik skickade in så var det ju Mourinho. Det ryktas så mycket om att han ska ta över nu. Vad säger du om det?
Fuck off Mourinho.
Ja, mycket bra. Jag vet att du har det som en liten anteckning du har gjort innan podden. Så jag ville bara lyfta att du skulle säga det. Nej, kommer han in, då är det ju... Jag kommer ju fortfarande kolla på matcherna och älska Arsenal. Och så känner jag nu också. Men jag älskar ju inte... Alltså, jag kommer ju inte stå för Emery. Eller jag står inte för Emery och kommer absolut inte stå för Mourinho.
Nej, absolut inte.
Nej. Och det tycker jag är en väsentlig skillnad. Att man kan ju älska klubben, men man behöver inte stå för allt. Eller stå för liksom tränare och allt för 100%. Men kärleken till klubben kan ju fortfarande vara lika stor. Men jag hoppas verkligen inte Mourinho kommer in. Det ryktas ju om både det ena och det andra att han har varit med middag och med Don Raul och sen finns det någon som går ut och förnekar det totalt och jag vet inte fan egentligen, men vi får väl se efter.
Men senast är ju att klubben har gått ut och sagt att Raul har inte varit i kontakt med honom på flera år och så vidare.
Ja. Men de var ju tillsammans på
fast det är inte bekräftat. Det vet man ju inte att det handlar ju bara, man ser ju bara en rygg, man ser ju inte ansiktet på Don Raul.
Ja, ah, du tänkte på Vitoria-matchen där, ja, precis. Nej, då har du för sig rätt i. Man ser inte att det är han till 100%.
Nej, det här var konstigt. Jag tog upp en staff på Arsenal.
Ja.
Det står att Martin Keown är scout i Arsenal.
Jaha. Han kanske är det när han sitter i BT Sports-studion och kollar på Europa League-matcher samtidigt.
För han är ju alltid ute och sågar Arsenal.
Ja.
John Jensen är scout också.
Men det vet jag, va? Han är ju scout i Skandinavien. Han är deras skandinaviska scout.
Han måste ha ersatt Bobby Bennett då.
Ja, jo, men det har han väl gjort. Det har han väl gjort. Du, vet vad jag insåg nu att jag var nära på att göra igen? Att jag var nära på att glömma inslaget säsongens spelare.
Okej.
Nu kom vi lite grann ifrån Wolves-matchen. Jag vet inte, det är ju inte så jävla mycket att säga. För att den var ju piss och skit och trökig som vanligt. Men jag tänkte vi kan ju ta det säsongens spelare, så kanske vi kommer in på något mer från matchen innan vi byter, eller innan vi stänger den matchen totalt. Jag ska ju ta ut spelare den här gången. Är jag överens? Vi har ingen gäst, så att jag tar på mig det. Säsongens spelare är alltså inslaget i podden där gästen idag är jag. Ska ta ut tre spelare, de tre spelare jag tyckte var bäst mot Wolves. Den jag tyckte var tredje bäst, en poäng, näst bäst 2 poäng och bäst 3 poäng. Så följer de här poängen med i en sluttabell. Så ser vi i slutet av säsongen vem som har varit bäst. Hittills leder Guendouzi och Aubameyang. Jag säger min lista, Oskar. Så får du säga om det är bu eller bä, helt enkelt. Are you ready? Yes, en poäng ger jag till Kieran Tierney.
Ja, men han växte in i matchen. Började lite trögt, men växte in i matchen.
Ja, jag tyckte att han... bra var väl att säga, han var okej okay, eller så.
Han var bra mycket bättre än vad Kolla Senak brukar vara, kan man väl sammanfatta det som.
Ja. 2 poäng ger jag faktiskt. Nu blir han ju spelad out of position, men jag tycker ändå att trots det så tycker jag att han bidrog till mycket på vårt mittfält som jag har saknat, så jag ger 2 poäng faktiskt till Torreira. Och jag tycker, jag sa det förut, jag tycker det är först när Torreira blir utbytt som vi tappar mittfältet totalt. Som han har lyckats ändå rädda upp lite grann trots att han blir spelad på en konstig position.
Ja.
Har du någon kommentar?
Ja. Nej, det... Nej, men det, han är ju inblandad i en hel del farliga saker, känns så... Tycker jag väl, som sagt, inte. Han spelar inte i sin rätta position.
Nej.
Det är helt knasigt att man byter ut honom. För mig, ja, så det vore det logiska att man hade bytt ut Ceballos när han blev utbytt. För jag tyckte Ceballos var inte bra.
Jag tycker Ceballos har dalat. Jag tyckte han öppnade säsongen starkt när han kom. Men jag vet inte om det är bara att han kan spela när det är varmt ute och solljus. För nu tycker jag att de senaste matcherna, vad håller han på med ens? Vad bidrar han med?
Han kladdar väldigt mycket på bollen i alla fall.
Han är bara, ja, och det kanske man kan skylla på Emery det också, att det är inte lätt att komma till ett Arsenal som inte har någon spelstruktur. Han vet inte vart han ska göra av bollen, men han får bollen, snurrar på mitten och sen passar tillbaka till mittback.
Med väldigt lite endprodukt.
Ja. Han har slickat frisyr i alla fall.
Det har han.
Det har han. Han tar ut halva sin lön i hårvax. Ja, i alla fall, 3 poäng och bäst mot Wolves i Arsenal tycker jag är Mesut Özil.
Helt med dig på den. Jag tycker ju även att det var intressant att se att Özil var nere och försvarade i straffområdet.
Mm.
Det säger en del om hur seriöst han ändå har tagit till sig och försöka och bättra sig.
Jag tycker det var ett tillfälle när han försvarade så jävla lojt som man kan göra ibland. Men jag tycker ändå, och det är ju Liverpool-matchen inräknad, jag tyckte att Özil verkligen var vår bästa spelare. Att han har kommit, alltså fått de här 2 matcherna och tagit revansch verkligen på Emery. Och några andra som har tvivlat kanske. Jag tycker att han har kommit in och sett hungrig och spelsugen ut. Så 3 poäng till Özil. Ska vi stänga den här matchen nu, den här skitmatchen nu, och kanske blicka vidare lite grann, eller?
Kan vi göra.
Då har vi ju match på onsdag igen faktiskt. I Europa League. Mot den Victoria.
Helt rimliga speltiden.
Vad är det? 16.50 svensk tid.
Precis.
Ja.
Konstigaste tiden på länge.
Jättekonstig tid. Bortaplan. Vi var ju nära på förlora på hemmaplan. Så hur ska ni inte gå på bortaplan då, kan man undra. Och sen har vi ju borta match mot Leicester på lördag 6:30. Vi kan väl försöka baka ihop de 2 matcherna till ett samtal. Och så får vi se. Jag menar, vi sa ju förut att förlorar vi, mycket ryktas ju om att förlorar vi mot Leicester borta, då ryker Emery. Så, och den här Europa League-matchen mot Vitória tror jag inte spelar så där jättestor roll i hela. Jag menar, det är ju inte som att om vi vinner borta mot Vitória att Emerys skinn blir räddat liksom på något sätt.
Nej, absolut inte.
Nej.
Nej, vi kan ju, ja, förlorar vi mot Leicester så är ju sannolikheten, ska vi se, Arsenal har ju då Leicester nästa match och Chelsea har Crystal Palace hemma. Om vi nu utgår från att Chelsea vinner mot Crystal Palace hemma, som är i bra form, och vi förlorar mot Leicester, då är vi ju 9 poäng bakom Leicester och Chelsea efter 12 omgångar.
Åh, herregud, det är på tok för mycket. 9 poäng på 12 omgångar.
Och då låg vi ändå, inte framför Leicester, men jag tror väl som mest har vi legat 3 eller 5 poäng före Chelsea.
Ja. Ja, ja, det var ju ett tag där vi låg 3, men liksom hänger lite grann på andra och, alltså inte alls långt ifrån andra plats. Men det är klart, ju mer matcher, ju mer poäng ju blir det att spela om. Men ja, blir det så att det blir 9 poäng från fjärde platsen, då är det ju, och det har vi sagt förut, då är det bara, vad heter det? Då är det bara att hugga av snöret så att säga. Då måste ju Emery väcka och så börjar vi om på ny kula, för så här kan det ju inte fortsätta. Helst skulle det ju skett igår, men så roligt ska vi inte ha det tydligen. Vill du säga någon form av startelva? Vad du förväntade mot Vitória eller? Jag var precis inne och kollade hur det ser ut i det. Vi leder ju den gruppen på 9 poäng. Frankfurt 6, Standard Liège 3, Vitória hjälplöst sist på 0 poäng.
Om jag vill säga någonting om vår grupp.
Ja, eller startelvan om du...
Ja. Det blir väl... Ja, det är svårare nu eftersom... Eftersom vi inte kan... nu har vi inte... Vi kan inte, vad heter det, snurra på till exempel Xhaka och Torreira. Eftersom Xhaka
Nej,
inte spelar. Eller, för jag antar ju att Xhaka inte är tillbaka.
Nej, det tror jag. Nej, det tror jag inte heller.
Så... Ja.
Men samtidigt, man behöver ju inte, alltså spelare ska kunna spela två matcher i veckan, det är inte svårare än så. Och nu spelar ju till exempel inte Willock mot Wolves. Så Willock går ju direkt in på mittfältet.
Ja, det får man ju hoppas.
Ja, och så kanske Willock, Maitland-Niles till exempel. Maitland-Niles spelar inte mot Wolves.
Nej, nu...
Ja, det blir, PP spelar inte mot Wolves. Det blir väl att slänga in rekordförvärmningen i startelvan borta mot Victoria Guamares.
Ja, jag har faktiskt ingen aning om vad som kan. Jag har väldigt svårt att tippa vad för elva vi startar med.
Ja. Och egentligen som jag började hela diskussionen med, den matchen är ju relativt betydelselös. Det är ju mot Leicester allt står och hänger på. Faktiskt. Den matchen kommer jag kanske tyvärr missa. Det är lite tråkigt, men...
Tyvärr och tyvärr.
Ja, jo, tyvärr och tyvärr. Vi brukar de två... Nej, vänta nu här. De tre senaste match... borta match... Nej, två senaste borta matcherna mot Leicester har vi förvunnit. Eller förvunnit. Nu bara jag blir trött. Har vi förlorat. Förra säsongen förlorade vi med 3-0. Säsongen innan dess förlorade vi med 3-1.
Ja. De håller på att vinna nu, Leicester.
Ja, de gör det, ja. Hur går det för damerna nu, då?
För Leicesters damer?
Nej, nej, för Arsenals damer, givetvis.
Det vet jag inte.
De spelar ju i kuppen mot Brighton nu. Det var 0-0 i 65 minuten, så jag ska kolla med det. Och sen kanske vi ska... Nästa avsnitt, Oskar, det är du som roddar. Då är inte jag med.
Står fortfarande 0-0.
Står fortfarande 0-0, ja.
Ja, det stämmer.
Ja. Så då får jag hoppas ändå att ni har något. Då är det du kanske som får ta snacket om ny coach.
Är det landslagsuppehåll efter nästa omgång?
Det är landslagsuppehåll efter Leicester, ja. Det stämmer.
Det är ju då man borde... Så att... Det är de, för sen är det inget landslagsuppehåll förrän i mars. Så att det är ju
nej,
bra
precis.
Att utnyttja landslagsuppehållet och sparka tränaren.
Ja, jag tycker det. Fy fan! Jo, men så här, det är då eller aldrig. Det är då eller vänta till mars. Det går inte att sparka tränaren. Sen går vi in i december. Då är det ju matcher som satan.
Jag tror att det går, men
ja,
en
men det
klubb
är
som Arsenal borde ju se till att göra det i under landslagsuppehållet.
Ja, precis. Då är det väl bästa möjliga timing. Ja, så då är det du som får ta det snacket kanske om det blir en sparkning är inte, fast det är klart. Det kan, ja, vi får se vad det blir med det. Du Oskar, ska vi tacka för oss eller?
Ja.
Så säger jag då tusen tack för att ni har lyssnat. Och hörs vi inte nästa avsnitt, utan vi hörs efter landslagsuppehållet. Oskar, tusen tack för att du var med.
Tack så mycket Filip för att jag fick vara med.
Ja, det får du alltid. Och som sagt, surfa in på arsenalgoteborg.se och läs det som finns att läsa om ni vill bli medlemmar. Ought to be a gooner.